Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag, och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och med mig idag, direkt från Malmö, så har jag Henrik Möller.
Tack, tack.
Du är då känd som nollbudgetfilmare och lite annat. Hur brukar du presentera dig nu för tiden?
Ja, generellt så brukar jag presentera mig som nollbudgetfilmare, för det är väl det jag är någonstans. Men sedan ett år tillbaka nu... Så är jag ju också författare. Jag släppte en roman här nu härom året. Mm. Och det är en ny på gång också. Som ska släppas detta året. Men det är lite hemligt. Så. Mm. Men vi har inte hunnit prata så mycket på sistone. Så om det är okej, kan vi prata kanske lite om den tidiga?
Ja, absolut. Alltså, du har ju varit med i den här podden 3-4 gånger innan, tror jag.
Ja, sist var väl 2019, före covid.
Ja, alltså det är sjukt. Är det 4 år sedan du var med i Arkivsamtal sist?
Ja, det är, enligt min beräkning är det augusti 2019, tror jag det var.
Ja, alltså det är ju... Ja. Nej, jag kan inte fatta att det gått 4 år sedan dess.
Ja, det är så med covid.
Ja. Men vi sågs häromdagen och filmade lite. Du gör en liten roll i min kommande långfilm.
Ja.
Så det kan vi kan prata lite om. För du har också gjort en långfilm, så jag är lite intresserad av den grejen, och vi kan prata om dina böcker och lite vad som har hänt de
Absolut.
Senaste 4 åren och sånt där.
Led samtalet, så kör vi.
Okej. Okay. Vad har hänt sen sommaren 2019 i ditt liv?
Ja, jag har gjort ett antal tecknade filmer, sådana här ritade sen sist. Jag vet inte hur många det var sen dess, men ett antal ritade filmer som finns på YouTube.
Mm, de kan någon ni kolla upp. Det är massa skojiga filmer. Sök på Henrik Möller på YouTube, så kommer ni nog få upp både tecknade och, som barnen säger, otecknade filmer.
Ja, precis. Speciellt de här tecknade är ju ganska grova. Det är... Mycket snusk och dekadens och våld.
Det finns en del av de otecknade som är rätt grova också.
Jo, det finns det faktiskt. Mm. En del har blivit censurerad av YouTube och sånt nyligen.
Mm. Så att, ja. Nyligen också?
Det har väl hänt de senaste åren nu att de har blivit hårdare och hårdare. Så från och med nu så har jag inlogg på min YouTube. Så 18-årsgräns och inlogg och sånt.
På hela
kanalen, slipper man.
Liksom.
Ja, precis. Man kan nu ställa in det per film, men generellt så har jag ställt in alla filmerna på 18-årsgräns.
Okej, okay, men man har inte tagit bort någonting helt och hållet, eller?
Jo, en hel del har rensats bort och sånt där, vet, med anmälningar och sånt där, misstänker jag att det är.
Vad är det för ämnen då som rensas bort?
Ja, om jag ska vara helt ärlig, jag vet faktiskt inte riktigt. Det finns ingen riktig logik i det. Att, jag gjorde en film som heter Grisaknullabyn för länge sedan. Mm. Och den blev attackerad rätt snabbt av så SD-anhängare som tyckte att det inte var okej att jag drev med dem. Att de åkte till små byar och inavlade sig och sånt där. Och blev någon sån där bizarr sorts... Någon neandertalsvarelse.
Ja, det var väl massanmälningar då som... Är det. Jag har fått två, alltså dels The Baby Dance och dels Knulla barn borttagna från YouTube. Mm. Nu ligger de nog upp uppe igen från alltså andra konton som har liksom laddat ner dem och lagt upp dem igen. Men jag gissar att det handlar väldigt mycket om massanmälningar då. Om de attackeras av jättemånga som anmäler så tar YouTube det säkra för det osäkra.
Ja. Jag skiter lite i vilket jag kör på så får vi se vad det blir. Liksom det. Men hitta kanske andra forum och sånt där längre fram. Men det mesta ligger i alla fall uppe kan jag säga. Av alla de filmerna jag har gjort.
Yeah.
Så att, och de mest populära är Benny Doffman från Teckomatorp på Spritfesten och ja, Bajsätarna. De ligger ju upp så att jag tror att de som vill se de så kallat mest populära filmerna är ju, lär ju inte bli besvikna i alla fall.
Nej, det är kul. Började du, alltså var YouTube det första stället du laddade upp filmer på internet eller fanns det något annat ställe innan dess?
Ja, det var genom Claes Leijonhufvud som hade Nollbudgetfestivalen. Han hade ju på sin hemsida som man laddade ner så zippade små filer. Jag minns inte vad det var för format på den tiden, men tidigt 00-tal alltså.
Ja, det var direkt från hemsida.
Ja, precis. Då fick du ladda ner dem till din dator och kolla på dem. Så jättesmå filer. Så att det var väl det. Innan YouTube. Nej, YouTube var skitbra. Så jag skaffade ett konto där någonstans tidigt 2006-2005 eller någonting sånt, så hade startat kontot.
Har du varit med länge?
Så jag har varit med länge, ja. Med alla de här filmerna. Och de som vill se den typen av sjuk humor helt enkelt kan ju ta och kolla in dem.
Jag tror många av arkivsamtalslyssnare gillar den typen av humor.
Ja, jag misstänkte det. Därför jag var noga att påpeka att det är den typen av humor. När man säger så här, de är väldigt skojiga. En vanlig människa hade något... Åh, men det låter ju skojigt. En skojig film, ja, det kollar vi in. Tittar med familjen.
Tog det lång tid för dig att fatta att folk i allmänhet inte har så grov humor?
Ja, man umgås ju i en liten krets med folk som har samma humor som en själv och så vidare. Så att det tog väl lite tid. Att man umgås ju inte med folk som inte har den typen av humor. Naturligt så dras man till en viss typ av folk. Så att jag tror att det tog nog lite tid. Men folk har ju generellt extremt låg tröskel ute i den stora världen.
Jag tror, alltså det var när jag släppte boken Nybuskis 2009. För då tyckte jag så här, ja, men jag har gjort humorgrejer förr och de har varit ganska kul. Men jag tänkte, det här, det är så jävla roligt. Jag tycker själv det här är så jävla kul. Det här kommer bli en stor succé. Men det blev
det inte det?
Nej. det var liksom verkligen acquired taste, att det var ett fåtal som älskade den, men det var verkligen också ett fåtal.
Jag gav den till två personer. Den ene var på väg in i ett heroinmissbruk, det visste jag inte då liksom. Han tyckte den var skitbra. Och så var det en annan snubbe som hade kastats ut från ett fönster och alltså försökt gå självmord och knäckt ryggen och hamnat i rullstol. Så jag besökte honom på sjukhuset och då tog jag med Nybuskis som en sån liten present till honom. Han tyckte den var väldigt bra också. Så det är två personer jag vet som tyckte att han var väldigt bra. De hade en rätt mörk humor.
Jo, men de hade också en rätt mörk livsstil. Heroin och saker.
Ja, så det var väl lite dit jag ville komma. Lite skämtsamt komma. Du sabbar mitt skämt, men skitsamma. Det är bra. Ja.
Men så var 2019 fram tills nu. Det är så 4 år som i alla fall lyssnarna inte har kanske så bra koll på vad du har gjort, ifall man bara då har arkivsamtal som sin Henrik Möller informationskälla.
Ja, lite kort kan jag säga, då har jag ju släppt 3 stycken böcker tillsammans med serietecknaren Lars Krantz, men det är mer en sorts så här liksom vad ska man säga, nästan science fiction och bizarr sagostämning, så det är någonting helt annorlunda. Så de gjorde jag 3 stycken hårdinbundna böcker då, där han har tecknat som en sorts bilderbok. Han tecknar en sida och en sida med text, både svenska och engelska. Och sen gjorde jag en anime, alltså ett hopklipp, så collage av bilderna, du vet, övergång mellan olika bilder då. Zoomningar och panoreringar och med min berättarröst till lite musik och ljudeffekter. Så de filmerna på böckerna turnerade en del filmfestivaler i USA bland annat och Mexiko. Så att de, De har fått lite olika. Och böckerna finns då alltså dubbelt på svenska och engelska. Halva sidan är svensk text och andra är engelsk.
Mm.
Så att man kan sälja dem.
Men det här var, inte riktigt... du var inte över på någon filmfestival?
Jo, jag var över på ett par tillfällen var jag. Jag var i Mexiko och sen var jag i Portland när den visades där och i Providence.
Ah, fan vad roligt. Rhode Island. Så det var kul. Vad var det för filmfestivaler?
Ja, det var skräckfilmsfestival. Så okay, det var lite mer i den genren. Och det var en del så seriefolk som var där som gillade serier. Så de tyckte de var skitbra då. Liksom gillade Lars teckningar och
temat. Ja, fan vad kul.
Ja. Yeah.
För du vann ju någon filmfestival med din film Lokalvårdaren för länge sedan också i USA.
Som är den här långfilmen då som du nämnde tidigare.
Ja, jag nämnde att du också hade gjort en långfilm, ja.
Men det, och det är den, ja. Det är den.
Mm. Var det på samma festival du var tillbaka på då, eller var det någon annan?
Ja, ja. Där var jag tillbaka vid ett par tillfällen och visade. Jag har varit där 3 gånger på Lovecraft-festivalen i Portland. En gång innan jag vann och en gång efter 2019 tror jag det var då. Så att ja, nej men det var kul att man kunde göra en sån här en version av de här filmerna jag gör. Ritade filmer och så här, panoreringar över bilderna med musik och bild och att folk ändå tyckte att det var kul.
Ja, fan, vad är det för typ av festival? Är det liksom...
Är det det är en sorts skräckfilmsfestival skulle man kunna kalla.
Men är det liten eller stor? Är man i liksom en biosalong eller är det en
jo,
bar?
Jo, det är en biograf där de har 3 eller 4 olika salonger. En jättestor som motsvarar väl nästan, jag kan inte jämföra med Stockholm, men Royal i Malmö. En rätt stor biosalong.
Mm.
Så att, ja, så att den är hyfsat stor, vill jag säga.
Ja, fan vad coolt.
Så det är jättekul i alla fall.
Mm.
Men nu på sistone så har jag ju suttit och skrivit en roman som började där precis innan covid och blev klar 2022, eller den releasefesten var i februari då.
Mm.
Så den har jag hållit på med ett
var
bra
den som
tag
heter,
nu.
Vad heter den?
Bödeln i Malmö.
Jag har inte hunnit läsa någon av dina liksom, textromaner ännu, men vad handlar Bödeln i Malmö om?
Bödeln i Malmö, det är en blandning av en skräckroman och en sån här malmitisk tjuvroman. Det var väl en genre som uppstod i malmitisk så här crime fiction under 70-talet skulle vara. Och sen fick den en sorts revival på 80-talet. Med
vilka författare och vilka titlar var det liksom var stora på 70-talet?
På 70-talet var det ju de här fähundarna och fårskallarna. Och jag har glömt vad de två heter, killarna som skrev den. Men det kom ju i samband med, även om man räknar Grundbulten som en... så ett tjuvroman, det är väl en sorts tjuvroman skulle man kunna säga, en tidig tjuvroman.
Mm.
Men min favorit är de här fårskallarna och fähundarna, de är riktigt, riktigt, riktigt sunkiga. Jag har gjort ett avsnitt av Udda Ting, min egen podd då, som handlar om det med tjuvromaner. Och där läser jag lite ur dem. Och den här boken då, Fähundarna, den inleds ju med att de tjuvkopplar en bil på Värnhemstorget. Och så. Sen bränder de ut på motorvägen bort från det jävla rövhål som kallades Malmö. Alltså det är så första sidan. Det är så,
ja,
så ska
det
man
har du
öppna
citerat, så ska man... ganska många gånger i dina filmer så är det ju mycket att Malmö är ett rövhål.
Ja. Alltså. Men liksom det är en bra öppning, så första sidan. Intressant att nämna är att de är 2 stycken som skriver den boken och man kan urskilja ett skifte i stil mellan dem. Den ena är lite mer akademisk och den andra är lite mer sunkig. Så man känner när den ena snubben som har skrivit lite mer.
Men du kommer inte ihåg vad de hette?
Nej, jag kommer inte på den. Jag har den i bokhyllan. Jag skulle kunna springa in och hämta den. Men titlarna räcker rätt långt. Det finns liksom inga... Om man söker på Fårskallarna och Fähundarna, de 2 böckerna, så lär det komma upp.
Har du sett filmen Lyftet?
Nej, det låter bekant.
Ja, alltså det är någon sån här liksom... Alltså det känns som samma era, det är 70-tal, fast det är nog Stockholm och Göteborg mer än Malmö. Men det är så här, det var en väldigt bra film. Jag kommer inte ihåg var jag hörde talas om den, kan ha varit i Della Morta eller någon sån podd. Men den var jävligt bra. Alltså i början, det börjar med någon tjackpundare som då är på plattan liksom.
Mm.
och jävligt tjackig. Och då skrattar man mer för att det är kul liksom. Mm. Men sen blir det en ganska stark film och ganska välgjord i allmänhet, tycker jag.
Mm.
Så jag kan rekommendera till alla lyssnare så, och dig då, som kanske gillar den genren lite.
Det lät spännande. Det är ju en väldigt svår balansgång att, och det är därför min favorit är den här 80-talsserien som kom av Jörgen Hansen. Hans Malmö. Han hade en serie där varannan bok utspelar sig i Malmö, varannan bok i Köpenhamn. Och de hade titlar som Baksmälla, Snedtänning, Hallik, Överdos och Mafia, jag tror den sista boken heter. Mm. Så att, bra titlar. Men han hade den här perfekta balansgången att det blev inte trams. Det blev inte buskis liksom, och det blev inte så här deprimerande, nattsvart och lite, nästan ibland kanske lite moralistiskt, utan det här var liksom, jag vet inte, nu vill jag inte lova för mycket och säga liksom Charles Bukowski, men som jag upplevde Charles Bukowski när jag läste honom som väldigt ung, som tonåring, att det var en sådär ganska snutig humor som låg på rätt nivå. Det blev inte buskis, det blev inte tramsigt rakt ut.
Men som pusherfilmerna.
Ja, precis. Det skulle man kunna säga, även om de också är lite upp och ner. Men den första filmen är lite mer grabbig och skojig. Sen blir de lite mörkare, framförallt i tvåan. Men han höll rätt bra igenom. Och det avsnittet där jag intervjuade då faktiskt Jörgen Hansen, som heter Malmöitiska tjuvromaner, om min podd.
Så då berättar
han, för då får han berätta lite själv liksom hur han började och vad han hade för förebilder.
Så han lever och bor i Malmö? Alltså.
Nej, han flyttade till USA redan efter första boken. Så de fyra nästkommande Malmöböckerna skrev han i USA. Men han har ju bott hela sitt liv i Malmö, så han kunde ju det där. Hade mycket material att ta av. Nu bor han i Tyskland någonstans. Ja. München eller Berlin, tror jag.
Ja. Men då är det verkligen ett poddtips. Alltså, din podd heter Udda Ting och finns lite överallt.
Där poddar finns, ja.
Men fan, roligt att ska lyssna på det avsnittet. Och så din bok var då också liksom i den genren, tjuvroman då?
Precis, för att det går lite hand i hand med de filmerna jag har gjort. Det är lite samma typ av humor. Att det ska...
är det lika humoristiskt som de här tecknade filmerna, dina böcker?
Ja, det vill jag säga, att det ligger ungefär där. Sen har den ju liksom senare gå upp och ner, senare blir lite mer allvar, och där det sen så faller det tillbaka i det lite lättsammare, tramsiga kan man inte säga, men de här lite mer sunkiga humorn.
Är det realistiska romaner eller är det
övernaturliga? Det skulle man nog inte kunna säga. En viss förhöjd verklighet skulle man kunna kalla det generellt. Även som mina tecknade filmer har, de är ju inte 100% realistiska. Det är lite som att jämföra med, jag ska inte säga South Park, men du vet, du förstår vad jag menar. Det finns en viss överdrivenhet i dem. Men om du vill skulle jag kunna läsa ett litet stycke ur boken.
Ja, men gör gärna det. Det låter spännande. Är det din egen bok?
Det är min egen bok, Bödeln i Malmö. Som kapitlet börjar här liksom med att skylten med texten Radus tempel var nästan lika sliten som fasaden på Norra Gränges, och lukten av brända bildäck och avgaser gjorde att få ägnade stället tillräckligt många sekunder för att ifrågasätta dess existens. Ingen brydde sig, och det passade Jörgen Speed bra. Han hette egentligen Nilsson i efternamn, men hans gamla Chackis namn hade hängt kvar, och Jörgen hade ju inte haft vett att dölja det. Han var en man som sket i det mesta och hade straffat sig hårt. In och ut från rättspsyk hade han åkt, och hans rykte var så nedsmutsat att Radus tempel var sista chansen till ett betalt arbete. Det hela hade börjat med ett märkligt telefonsamtal där en person vid namn Benny hade frågat om han hade vana som butiksbiträde. Det hade han inte, men Benny försäkrade honom att det skulle nog ordna sig ändå. De behövde helt enkelt en person på plats som skulle hålla ställningarna. Vad var det här för jävla arbete? Jo, allt han behövde göra var att veta att det fanns tre gamla gulnade pärmar uppe på hyllan med texten Rado 1, 2 och 3. Och att en dag skulle komma in en person och fråga efter dem. Och han skulle då omedelbart få tillgång till det. Jörgen skulle alltså vara på plats mellan 8-5 varje dag och vänta på den här personen. Det var det hela, hade Benny sagt till honom när han överräckte nycklarna till kontoret. Benny själv hade en konstig missbildning där skinnet i hans ansikte hängde så slappt och bildade bildäck under ögonen så långt ner på kinderna. Ja, det var faktiskt så vidrigt att Jörgen helt hade glömt bort att fråga vad som skulle hända när han väl hade överlämnat pärmarna. Skulle han bli av med sitt jobb då? Men ögonblicket hade passerat och nu var det för sent att fråga. Telefonnumret han hade fått, om han skulle behöva sjukskriva sig, ledde till en telefonsvarare. Det var inte så att han klagade. Nej, nej, herregud. Han mindes efter sin första arbetsdag att han grät som ett barn och höll på att bli religiös på kuppen. För första gången i livet mådde han inte dåligt när han skulle stiga upp för att gå till jobbet. Slappt. Det var bara förnamnet. Han kunde okynnesurfa nästan hur mycket han ville och ta långa runkpauser på dass. Ingen chef som gnällde. Ibland så lekte han med tanken att stanna hemma från jobbet utan att sjuka sig. Bara för att se om någon skulle bry sig. Det hela kändes för bra för att vara sant. Och det var det. Han visste inget. Ja, där stannar vi.
Mm, ja, men det låter kul. Det låter ganska... påminner rätt mycket om de här tecknade filmerna, som sagt.
Jo.
Så fans av dem kommer ju gilla... kommer älska boken.
Ja, det hoppas jag i alla fall. Den har, jag tror den har sålt slut. De första 1000 exen tror jag är slutsålda.
Ja, det är skitbra.
Så det är skitbra. Så det är, vad heter det, en kanske en andra upptryckning på gång.
Men det var utgivet på Vertigo förlag, eller?
Yes, det är det.
Mm. Där, det var också Vertigo som gav ut Las Palmas första CD-skivor.
Det är kul, ja. Då jobbar ni med Edenborg eller något sånt, för han berättar någonting om det, att ni jobbade med honom eller han hjälpte till på något sätt.
Ja, Carl Michael Edenborg, alltså han grundade då Vertigo förlag, som var ett bokförlag, men sen signade han oss som, alltså när han såg oss uppträda någon gång så ville han signa oss som artister. Men då tror jag han startade i och för sig Edenborg Records, så det gavs inte ut på Vertigo, men det distribuerades ju på samma liksom sätt som böckerna och så. Och de finns fortfarande ute, typ man kan köpa på Ginsa och sånt, tror jag. De här Las Palmas-skivorna. Men då hade han Edenborg Café också i Gamla stan. Och det var väldigt mycket liksom, evenemang och releasefester. Och det var rätt mycket serietecknar folk och sånt som hängde där också på Edenborg Café. Det var en liten scen där.
Mm. Ja, det låter roligt. Jag är ju inte i del av Stockholmsscenen, så det är spännande att höra lite.
Mm. Nej, men nu är det ju någon annan som tagit över Edenborg förlag, väl?
Förlåt?
Nu är det väl inte Edenborg som driver Vertigo längre?
Nej, han lämnade över det till Alexandra Nedstam och hon har förlaget i Malmö nu istället. Så det är ganska passande att de har gett ut Bödeln i Malmö nu när de ligger i Malmö.
Mm. Och nu så håller du på med en ny roman.
Ja.
Eller du är klar?
Den är klar. Så, det är allt jag kan säga. Och att titeln är Apokalyps Malmö.
Mm.
Men sen kan jag inte säga någonting mer, så att mer info följer, så att säga.
Mm.
Om detaljer.
Du kör lite brand recognition där med Malmö. Det är mycket...
Ja, det är en sorts besatthet, ja. Det är inte bara brand, det är en sorts fixering också. Det ligger lite för mycket allvar i det, tyvärr.
Och du är född i Malmö, eller?
Ja.
Vilken stadsdel?
Nydala. Kan inte så många som inte vet, speciellt de som inte bor i Malmö vet nog inte vad Nydala säger, de nog inte så mycket. En förgård.
Men den här Rados, vad var det? Vad hette stället?
Rados tempel som jag nämner i boken.
Finns det på riktigt?
Nej, det är ett påfund. Det kommer från den här grisaknullabin från början. När de inavlades så blev dementa och sinnessjuka där i den här lilla byn. Efter några generationers inavel så började de dyrka en egen gud som de kallar för Rado. Så gör de såna här, vad heter det, inte totempålar men avgudabilder som är som en sorts dildo i trä. Som man ska sjunka ner på när man tillber.
Har du varit på Kannibalmuseum i Skåne?
Yes. Har du varit där?
Ja, jag var där också ganska nyligen.
Trevlig, men mycket speciell man får jag säga.
Ja, vad är det han heter nu igen?
Jag tyvärr glömt bort det. Det var rätt många år sedan. Det var 7 år sedan jag var där sist. Men då hade den mest grejen jag minns bäst var att han ville tvunget att jag och min tjej skulle följa med en in i huset. I hans hus då. För han har ju museet är utanför på gården då. Mm. Skulle följa med en in och smaka på hans dricksvatten, hans kranvatten. Att det var så jävla gott. Så här, det hade nästan blivit så obehagligt för han var väldigt så här, insisterande och sånt där. Och hällde upp, tapp upp glas där och sa, jo men det smakar väl, det var förvisso ja, så där liksom, men jag vet inte om jag hade drivit det så långt.
Det kan ju inte bli bättre än att det inte smakar någonting vatten.
Ja.
smakade någonting? Eller var
jag
det
tror bara... att jag var lite nervös när vi väl kom dit. För han har tjatat rätt länge och sa till slut. Ja, men okej, vi har lite bråttom men vi följer med in och sånt där. Och han hade mycket tavlor av Peter Wahlbeck på väggen. Jag tror de är polare.
Ja, jag tror han har gjort en intervju med honom också. Mm. Jag såg i och för sig inga Peter Wahlbeck-tavlor. Jag var bara inne i... Kan det bara, alltså själva museet?
Ja. Nej, det är i hans hus som de hänger. Ja. Han har svinmånga. Det är typ nästan det man har på väggarna.
Jag har tavlor som Peter Wahlbeck har målat. Alltså.
Ja, precis.
Jag såg inga sådana. Men jag tänkte på det när du sa det här trädildo. För han är rätt inne på snusk, liksom.
Mm.
Det var en av de första grejerna han visade. Så, vet ni vad det här är? Ja, det råkade jag köpa. Det visade sig vara en dildo liksom, i trä.
Mm.
Och sen var det första han visade, eller det var också ute redan innan man kom in i museet, så var det liksom någon träskulptur av någon som hette någonting, Hövding Penisskydd eller något liknande. Mm-hmm. Ja, det var liksom, det skulle in snusk väldigt mycket i hela liksom, museet.
Nej, han verkar vara en kåt jävel liksom, mycket trevlig.
Ja,
men han hängde en grej om halsen på mig, minns jag. Så berättade han att det var någon sån här hövdingshalsband och det var gjort av förhuden av typ, så här, typ 30 smågossar, mindreåriga barn.
Åh, fy fan.
Ja, omskurna, deras förhuden. Att det var som fertilitetsgrej. Det är något obehagligt att ha den om halsen och sen berättar han efteråt. Liksom, ja, det är det här. Liksom, det är det här, ja.
Jo, han ville att man skulle ta på de här krympta skallarna också. Jag ville inte liksom röra vid dem och sådär. Mm. Men han var väldigt... men Andrea var så här... Hon, för han var ganska insisterande, så hon rörde ju vid dem och blev så här, lite äcklad. Man ville tvätta händerna efteråt och så.
Ja, det var roligt. Hur fan vi nu kom in på det? Ja, det var just det.
Det var någon trädild
just det,
du snackade om.
I Grisaknullabyn. Ja, det var ett fråga om Gardos tempel, ja, och det kom från den här Grisaknullabyn-filmen från början.
För i din bok så ligger det vid norra Grängesbergsgatan. Eller?
Ja, det är en butik där som de kallar för Radus tempel.
Mm, ja. Mm. Ja, för det var där vi filmade nu. Det är ju min kompis Arman har en studio på norra Grängesbergsgatan. Mm. Så det var där vi filmade lite nu. Men det är ett intressant område av Malmö. Det känns ju väldigt... nästan så amerikanskt på något sätt. Alltså norra Grängesbergsgatan. Det känns som att...
bilverkstäder och sånt, lite Michigan, Detroit.
Ja, så här, rött tegel, bilverkstäder. Och det finns väldigt, väldigt få grejer där som liksom avslöjar att man är i Sverige när man går omkring där.
Mm. Jo, det är sant.
Nu var jag där på en väldigt varm sommardag också. Och det verkar ju gentrifieras långsamt. Jag skulle gissa på att det kommer bli liksom ett nytt Möllevångstorget efter ett tag.
Ja, vi får se. Det sa de om Sevets plan också. Det gick inte så jävla bra. Men för jag vet, jag träffade för några år sedan en del rätt unga människor som var fans av mina filmer på krogen då. Och så berättade jag att jag hade haft ett gig då på Plan B där vi visar film och sånt där. Och då sa de liksom, och där hänt vid flera tillfällen, jag var sugen på att komma, men det var ju på Gränges liksom. Alltså de ville inte ta sig dit, att det är obehagligt liksom att gå dit. För det händer ju mycket liksom där. Alltså, det är ju massa andra sådana svartklubbar där som är riktigt tunga liksom. Där det händer alltså, det att folk blir huggna och misshandlade och sånt där. Några som skulle upp på någon sån svartklubb där när de kom i kill var springande ut, så bara spring för livet typ. Så kom ett helt så skåp slungades ner för trapporna mot dem. Någon fick ett raseriutbrott där uppe på ovanvåningen eller någonting.
Jo. Alltså jag uppträdde där som rappare på någon liksom klubb. Jag tror det var han, DJ Beshwan, som hade någon klubb där som jag är kompis med. Och då var det så här, det här var liksom 10 år sedan och sånt där. Och då kändes det mycket farligare på något sätt. Då var det, han berättade också så här, vi fick stänga den klubben för att vakten blev knivhuggen. Och det var någon som blev skjuten eller vad det var. Men nu när jag var just på det du nämnde, plan B, alltså vi var tonal där efter filminspelningen någon kväll som ligger där, det känns ju som ni som har varit på Trädgården i Stockholm, det påminner lite om det, och det var ju väldigt liksom gentrifierat och hippt på något sätt. De hade någon slags Pride-festival och någon wrestling där inne nu. Så om det sprider sig liksom, så kommer det kanske... För Möllevångstorget, när jag flyttade dit 97, då var det också rätt hårt där. Liksom. Då såg jag en kille bli skjuten ute på torget mitt på dagen klockan 12.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Är du kvar, Simon?
Jag är kvar.
Ja, det blev något litet skumt, jag vet inte. Men jag vill hävda att plan B är jävligt fräscht. De har fixat till det väldigt bra. Men samtidigt så området har inte blivit fräschare, skulle jag vilja säga. Det händer ungefär lika mycket där fortfarande.
Ja. Men det känns väl som skjutningarna har gått ner lite i Malmö sista tiden.
Ja, nej, jag har inte jättebra
Johannes Finn. Johannes Finnlaugsson har någon stand-up-rutin om det, om att polisen hade ett projekt som hette Sluta skjut, och att det funkade. Mm. Att folk lyssnade på det.
Ja, jag vet inte. Det kan nog stämma. Men jag undrar om det där Sluta skjut var någonting. Alltså det var väl mer så till allmänt åtlöje, det projektet.
Ja,
såklart.
Men det verkade ju ändå... Alltså, ja, det kan ju ha varit andra faktorer som gjorde att det blev mindre skjutningar efter
ja,
det.
Jo, precis.
Det hade varit kul om det var Sluta skjut som funkade.
Det lät så jäkla tramsigt när jag hörde om det också. Så här liksom, ni måste sluta nu! Folk blir ledsna. Ja, nej, jag vet inte riktigt. Men ja.
Nej, men det var vilket område bor du i Malmö nu för tiden?
Nu för tiden så bor jag vid Kronprinsen, så det är ju ett betydligt lugnare område. Tillhör ju där Slottsstaden, vill man säga ändå ju. Så att det är ju inte vad det var förr i tiden på 80- och 90-talet, men det är ju fortfarande betydligt lugnare än många andra områden.
Var kronprinsen ruft på 80-90-talet eller?
Nej, det var lugnare. Alltså jag menar att nu det är ruffare nu än vad det var då.
Mm,
då var det ju riktigt så alltså, övre medelklassområde var väldigt lugnt, mycket pensionärer. Det är det ju än idag, men det har blivit lite ruffare. Precis. För att de flesta med pengar ju som är lite gangsters, de vill ju bo ute i Västra Hamnen ju. Det är liksom, det hänger ju ihop med den livsstilen, den bling-livsstilen. Men även här liksom tydligen var ju hon det här, någon snubbe som hade, jag var skild i några, en massa pengar från något rån, alltså det handlar om miljoner. Jag vet att, det här har du säkert också hört om, det var en kvinna som höll sitt spädbarn eller något sånt och blev skjuten i ansiktet i slottet. Ja, precis. Så det, där gick det ju ner lite grann för området. Det visar ju på att det bor en hel del tungt folk i området som tungt kriminella människor.
Ja, jo, det förvånar mig inte. Men jag kommer ihåg det när jag träffade dig. Jag tror det var första gången jag träffade dig. Det här måste ju varit 10-15 år sedan någonting.
Jag tror vi hade känt varandra längre än så, men det känns lite, 10-15 år
sedan. Ja, när var det vi sågs första gången? Var det när vi skulle spela in arkivsamtal eller var det något annat sammanhang?
Kanske var det, jag tror det var tidigare, men jag minns att jag jagade ju dig i jättemånga år för jag ville ha de här Ukraina-videorna och sånt där. Vi var på samma nollbudgetfestival en gång när du, Kalle Törn, hade gjort en sån här på väg till nollbudgetfilmfestivalen.
Just det, ja.
Så jag
kommer ihåg att jag hörde på Kalle Törns telefonsvarare där du hade pratat in när du letade efter dem.
Samma, jag börjar spela över det.
Ja, det är nog Kalle Törn du ska jaga, för det var han som sitter på alla filmerna. Jag har inte någon av dem. Alltså, jag hade ju jättegärna velat ha många nollbudgetfilmer vi spelade in tillsammans, som 40 graders tvätten, en film vi gjorde när vi var unga tonåringar. Och ja, vi har gjort mycket. Det är synd att de... Jag vet inte, de finns väl någonstans i Kalles lägenhet.
Men... Ja, nej, men jag pratade med han för inte så många år sedan. Han har dem kvar, sa han, allihopa. Ja. Men just då var jag inte så intresserad av det, för att det var liksom lite för sent. Jag ville ju ha dem då på 90-talet. Nu kan man känna att det är lite daterat och så vidare nu. Liksom. Ni var så unga. Alltså när man var i samma ålder så... var ju humorn lite samma. Nu kanske det inte skulle kännas lika roligt liksom att kolla på några tonåringar så här, tidiga humor utflykter i humorvärlden. Jag tror inte det hade varit lika bra.
Nej, för din del så är det nog inte lika kul längre. Men jag tänker det mer som ett personligt minne kanske mer.
Ja,
jag hade nog inte spridit de filmerna. Eventuellt hade jag spridit 40 graders tvätten, eftersom då var man så ung och oskyldig. Men de här äldre tonårsfilmerna, man kanske var 19, 20, 21, de är jag osäker på. De har jag inte sett sen jag har inte sett dem på... Mm. Vadå, 25 år eller vad det är, men...
Ja, jag kan tänka mig. Det enda jag minns från den här nollbudgetfilmfestivalen-filmen på väg till nollbudgetfilmfestivalen, det var att han där som snackar hela tiden, alltså du då vill säga, tänkte jag så här, han är jävligt rolig, men som ett slutet så går ni handla öl och sånt på systemet och börjar dricka. Och det märker man att humorn gå ner i skiten liksom, där, ju fullare det blir liksom, och sånt där, och till slut så sitter du och så skrattar åt din egna skämt, men då är det liksom inte roligt längre. Det var så rolig detalj jag minns från det.
Ja, det låter bra. Ja. Men det låter också som något i linje med det här sunket du fascinerar av.
Ja, eller det här att det är roligare när man berättar om det än när man tittar på det kanske. Ja, jävligt kul.
Jo, för du, var det du, eller var det både du och Claes Löjenhuvud då som höll i nollbudgetfilmfestivaler på slutet av 90-talet?
Nej, jag hjälpte nog bara till lite grann. Jag kan aldrig säga att jag höll i det. Det var väl han som körde allt.
För det var ju på någon biograf där som låg i samma byggnad som mejeriet, Södran, eller vad den hette.
Ja, tillhörde nog mejeriet. Ja. De sa så att på mejeriet i Lund stod alltid på de här affischerna, minns jag.
Just det, ja. Och så var det där att man kunde då alltså jag vet inte var han fick alla filmerna från, ifall folk skickade dem till honom eller
de skickade.
Och sen stod det så på någon flyer och sa, ta med er egen film.
Ja.
Liksom, så kommer vi visa den. Ja.
Och det gjorde ju ni.
Ja, det gjorde vi. Och så något år så var det då att vi spelade in en film på väg till, när vi var på väg till filmfestivalen. Och så lämnade vi in liksom den filmen och så visade de, vi filmade liksom folket i biosalongen när vi kom in i salen liksom. Och så det slutar med att de får se sig själva.
Just det. Det var lite roligt, för det stod någon snubbe i kassan där som var jävligt obekväm när ni filmade honom och satt där. Han vred sig i smärtor, minns jag, när det kom upp. När han hade förstått det här, att ah, men det här kommer att visas på duken sen ikväll. Tyckte det var rätt jävla jobbigt, minns jag.
Jo, för jag kommer ihåg, det var så att vi hade på vägen, vi sitter och snackar, vi käkar burgare och jag står och dansar lite i min lägenhet. Och blev fullare som sagt. Och sen så är det så att vi pissar utanför mejeriet liksom, på byggnaden och filmar det då.
Ja.
Och sen går vi in på själva... Och liksom, han vill väl att vi ska betala inträde.
Ja.
Också den här killen. Men vi så här, det är också där att vi snålar lite. Och så här, men vi ska medverka vid festivalen. Eller så här, det är liksom en halvplankning in också.
Fan vad surt. Trodde man ju att man skulle få komma in gratis när man visade. Men det här hade väl någon tänkt på.
Ja, vi slapp ju betala. Eller han sa så här, ni måste betala inträde. Så säger vi i stort sett bara så här, vi ska medverka för svaren och går liksom förbi. Och han ser ju rätt obekväm ut. Det här är, alltså jag har ju bara sett den här filmen då, tror jag. Den gången när den visades då direkt efter. Så det här är ju citerat rätt mycket ur minnet.
Ja, det är rätt kul.
Ja, men det var kul.
Jag satt och tänkte precis på det här nu på tal med filmer och sånt där, liksom att hur svårt det är att prata om vissa grejer, att många av de filmerna jag gjort, speciellt de tecknade, är baserat på verkliga personer och verkliga händelser, så att det är så svårt. Det finns väldigt många roliga anekdoter, men det är väldigt svårt att berätta om dem så här offentligt i en podd vilka det handlar om och så vidare.
Du får maskera namnen bara. Så.
Ja, det är lite svårt, för ibland ligger det väldigt, väldigt nära. Alltså den och den platsen är väldigt geografiskt viktigt också i själva anekdoten. Men ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men som det här med Fassan, liksom karaktären som heter Fassan som återkommer flera. Så det är baserat bland på en figur jag kände som jag brutit vänskapen med, som kom hem och sådär. Som kunde komma hem till någon och sådär med tvn bara på. Fan, är det för skit att kolla på? Stäng av för fan! Och sånt där. Och det har liksom gått så långt nu, så jag menar polare på ett sånt standing joke. Du vet att sånt där. Ja, men Fassan ringde. Vad gör ni? Ja, vi sitter och spelar tv-spel och sånt. Ja, men Fassan ringde så att han kommer över sen, och när han kommer över ska vi stänga av och göra något annat. Typ på den nivån liksom, ska bestämma. Och så dålig attityd och sådär.
Varför kallades han Fassan?
Ja, men det är väl lite det. Fassan attityd liksom. Någon som ska bossa över andra och sådär. Men stäng av för fan och plocka upp den där. Jag sa till någon vaktmästare och sånt. Det ligger massa papper och skit på golvet här. Du som jobbar här, plocka upp för fan. Du vet. Nej, det är väldigt roligt.
Men vad gjorde du för filmer? Vilka filmer gjorde ni som visades på de här nollbudgetfestivalerna på den tiden?
Ja, det var ju tidiga verk som inte var riktigt lika roliga. Det var väl lite så man sökte sig fram och sånt där. Så att det var väl ingenting som var så jätteroligt. Men jag minns att jag gjorde många så här klippfigurfilmer som var väl en sorts tidigt stadie till de här ritade filmerna. Rufus och Rufus papp. När det var en sån här klippdocka som jag hittade på, det var min barndomsvän. Jag tror att jag hade den här grejen att om man pratar med den här liksom naivistiska språket som en barnprogram kan ha. Du vet hur de pratar i barnprogram för varandra, så är väldigt barnsligt, fast man har en obehaglig röst. Istället så dreglande så här porrgubbsröst liksom, då skulle det bli väldigt roligt, och så det blir som en sorts barnprogram, men det blir obehagligt, och så ska man se mina liksom håriga händer i bild och sånt där, klipper i klippdockorna och häller klister på dem och sånt där, det är tydliga referenser till sperma och allt möjligt sånt där. Det tyckte jag var väldigt roligt då. att skapa en sån här, vet, bryta fjärde väggen, att de ska känna att det blir obehagligt, om du förstår vad jag tänker. Alltså att, att historien kanske inte är så mycket så, men det ska bli en tredje grej med filmen, känslan att vem fan är det som har gjort detta här liksom. Det är obehagligt när man börjar tänka på vem som finns bakom kameran, och det har jag liksom kultiverat i senare filmer så länge så att jag har liksom jag har helt glömt bort det. Men många nya som upptäckt filmer till yngre människor har sagt att fan, det är jävligt obehagligt där i början. Liksom, vem är han? Och sånt där. Ja. Jag har fått så här, liksom, mått lite dåligt, skrattat lite, mått lite så dåligt. Liksom, att, vem fan är den här konstiga människan? Har han den här liksom, extrema rösten? Och, hur mycket är sant och hur mycket är falskt?
Jo, jag blev ju rätt förvånad när jag träffade dig i verkligheten, för att du är så här liksom, ser ganska normal. Vänlig ut och är ganska normal och schysst och liksom inte, för det var det när vi skulle gå ut och så liksom, vi skulle ta en öl då när vi sågs första gången, och så frågade jag, var ska vi ta en öl? Och så sa du, kanske där på Möllevångstorget. Och jag var så här, jag trodde du hatade Möllevångstorget. Så sa du, det är nog ett klassiskt fall av det här att blanda ihop person och verk.
Ja.
Att många av karaktärerna i dina filmer hatar Möllevångstorget. Men
det är väldigt roligt.
Att du själv...
Samtidigt är det ju roligt att driva med det, liksom alla den här perioden när alla stockholmare flyttade ner och smålänningar flyttade till Möllan och vet, byggde det. Ett eget litet så att indierike liksom, att, och det var så mysigt allting, men liksom, de glömmer ju bort att det var ett väldigt tungt område som liksom gentrifierats, men allt sunk försvann ju inte, utan det var ju fortfarande mycket folk man kunde stöta på.
Ja, det har ni skildrat i filmen Mysigt på Möllan bland annat.
Ja, det är också en ganska rolig anekdot. Den visades inte långt efter premiären, så var några på Inkonst som ville visa den. Det var någon tjej där som sa, det är en jätterolig film, och då skulle den visas som en sån förfilm till David Liljemarks film, den här, vad heter den? Gunnar eller någonting sånt heter den här hemlösa man.
Jakten på Bärmar.
Just det, det var förfilm till den. Och då så gick hon då upp, hon gjorde misstaget att gå upp själv och var så artig och hålla tal innan filmen. Den här Mysigt på Möllan, det är en väldigt rolig film tycker jag. Alltså så här, berättade vad hon själv tyckte om den. Jag hoppas ni också kommer gilla den och sånt där. Och det blir så jävla dålig stämning. Alltså du vet, det var ju så här liksom, ja, men du vet, Möllan liksom, krustfolk liksom, så här riktigt det man kallar liksom idag för de här cancel-människorna som satt i publiken. Det var väl inte riktigt ett koncept då, men det var den typen av folk liksom som inte tyckte var ett dugg roligt, snarare tvärtom. Så att vet, jag bara mår dåligt dessa tillfällen, så att folk blir så jävla förbannade, man bara är på kokade i publiken, så jag bara ganska full när filmen var slut och sådär, och gick upp och var packad på scenen, och då blir de förbannade att jag var full på scenen. Och så var David Liljemark på någon sån Zoom-link typ eller något sånt liknande videolink då i början och sånt där, ah, tjena Möller, eller så har du visat lite snaff för dem eller någonting sånt. Att det här så skulle vara skojigt, och det var ett tyst i publiken, alla var skitsyra. Ja, det var så helt fel, han hade ingen aning om liksom vad han steg in i. Det var roligt.
Det var roligt, David Liljemark imitation.
Ja,
det var... Du visade lite snuff.
Ja, men så han skulle kunna säga, det visade lite snaff för dem.
Jo, det är ett ord han använder rätt ofta.
Ja.
Men fan vad kul. Ja, men det är också sådana anekdoter som är roliga i efterhand, men som brukar vara rätt plågsamma när man är på plats liksom.
Mm.
Jag var med om det på Lund Comedy Festival, för då hade de en tävling, liksom en stand-up-tävling som heter Grand Comedy Slam, som jag ställde upp i ganska tidigt i min stand-up-karriär och liksom åkte ut direkt, och folk uppskattade inte min humor där riktigt.
Mm.
Och då gjorde jag verkligen mitt bästa och liksom försökte göra lite familjevänligt material, men det gick skitdåligt. Så då så frågade de om jag ville vara med nästa år. Så då så tänkte jag, nej, jag vill inte vara med. Men sen tänkte jag så här, men om jag kan hämnas på dem som inte tyckte att mitt vanliga material var roligt, och bara gå upp och dra de absolut grövsta pedofilskämt jag kan. Liksom.
Gjorde du det då?
Ja, det gjorde jag. Och så här, Jofi och Petrina satt i publiken och tänkte så här, det kommer vara kul liksom, lite så här, att det kommer vara lite dålig stämning, men det kommer nog ändå bli rätt kul att det och så gick jag upp och liksom första hade ganska få minuter, men liksom första skämtet då skrattade kanske jag tror det var Petrina och kanske Bränning, jag kommer inte ihåg om Jofi var där, men det var några två kompisar som skrattade liksom. Och sen bara hörde, så bara kände man i luften hur stämningen blev sämre och sämre efter varje skämt. Och det var liksom plågsamt. Och mina kompisar slutade skratta också efter ett tag. För de liksom, stämningen påverkade även dem. Mm. Och sen var det bara så här, det var verkligen inte roligt liksom. Sen kom han konferensieren upp och han liksom skakade hand med alla deltagare förutom mig. Han tyckte att det var för obehagligt. Han ville inte liksom ens ta i min hand. Och så gick jag av därifrån. Och det var den här känslan som Henke Nyblom beskrev det någon gång som så här, du vet, om man har någon kompis och så bestämmer man så här, ska vi inte ha cowboyhatt första skoldagen när vi börjar gymnasiet? Mm. Och så kommer man dit och liksom, det är först när man är där man inser hur jävla dum idé det var. Mm. Att det bara känns löjligt liksom.
Mm.
Men det kan ju vara kul stories i efterhand, men ibland när man är på plats så är det bara så, åh nej, det här var ingen bra idé.
Ja men verkligen. Ja jävlar. Nej. Nej men...
Jag tänkte på de här nollbudgetfilmfestivalerna. Alltså jag var på kanske 3-4 stycken. Jag var där och kollade också några gånger runt millennieskiftet på de Claes Löjenhöver. Och det var ju mycket så här som var... Alltså, de var ju ofta så här 4-5 timmar långa, som jag minns det. Mm. Alltså själva festivalkvällarna.
Och väldigt blandat material. Som både var plus blandat och ett minus. För att vissa var ju där liksom där punkscenen. Man ville ju bara se Kiss och Bajs och allt sånt där liksom. Men sen var det ju några som verkligen hade kommit. Ibland tog ju de över de här punkarna. Bara så här, vet, tog över liksom videobandspelarna. Och började köra in bara en viss typ av så här Mondo Gnarp. Eller så här, de här grövsta rullarna liksom. Och ville se det och körde det liksom rakt igenom de här banden. Och så var det några som var gnälliga. Ja, det är några snubbar uppe där från Iggesund Gnarp som gjorde rätt jävligt grova och bizarra filmer, men de var konstiga själva. De hade ju sen det här bandet De Kristet Utseende, könsrockbandet.
Aha, är det dem?
Ja, det är dem. De slutade ju sen göra film och började göra mer musik, men det är ju de som gjorde det, de här två killarna, och det är hemma i lägenheter, de bygger upp så fattigt liksom, något bord och ska det vara en affär och så kommer någon dit och handlar och, så det är baserat på figurer de känner och sånt där. Man fattar inget förklarat, man förstår att det är någon sån riktig snubbe och sånt där. Legenderna spreds kring dem. Ja, finns på YouTube. Jag tror när bandet la ner nu Kristet Utseende så var det någon som laddade upp alla deras filmer i en YouTube-kanal som jag inte vet vad det heter, så att allt skit finns där uppe.
Intressant.
Ja, det är roligt. Men svårt än idag liksom, många av dem. Det är ju material som är, vad heter det, het potatis idag, säga, vad man får skämta om och sånt där. Det är någon karaktär de har träffat på en krog som heter då Ulf Svensson, men han stavade ULPH, Ulf Svensson, även kallad Knight Rider, alltså då efter Ku Klux Klan, Knight Rider. De hade träffat han någon kväll och så hade han berättat att han hade gått med i Ku Klux där i Iggesund och att han var Knight Rider. Sånt där.
Är Knight Rider någon känd person?
Jag vet inte.
Coca-Cola.
Ja, men alltså nattryttare, man tänker att det är något sånt. Kanske någonting från Birth of a Nation eller något sånt. Jag vet inte riktigt, men det låter ju som att det är det, nattryttaren. Liksom. Det är ju inte den här med bilen, ju. Det är inte den 80-talsserien. Det har ju mer med det att göra. Så tyckte de att det var så bizarrt, men då gjorde de en nollbudgetfilm om det. Jag tror det blev 3 eller 4 delar med honom. Han var en väldigt populär karaktär.
Alltså den riktiga karaktären?
Nej, de spelade honom. Den ena killen spelade honom och klätt ut sig bäst han kunde hur han såg ut.
Var typ Josef Fares, gjorde han några filmer som var med på Nollbudgetfestivalen?
Ja, han och Claes kände varandra lite grann så att han körde ju några av de filmerna. Och det var ju en helt annan stämning än de här smutsiga klipp i kameran punkfilmerna.
Ja, för jag kommer ihåg det när sen Jalla Jalla kom på bio och så sa men det här måste vara samma snubbe som gjorde de här Nollbudgetfilmerna.
Mm.
Det var lite så action comedy kortfilm.
Ja, precis. Liksom. Robert Rodriguez inspirerad. Han som gjorde Desperado. De, väldigt inspirerat av hans så här, kamerastil och sånt där. Och humor.
Mm. Och sen kom jag ihåg, det var något gäng som hette Biceps Productions.
Ja, det minns jag inte.
Nej, de gjorde rätt roliga filmer. Och sen var det någon... minns du den här? Det var en talkshow-parodi som hette Mellan bena.
Nej, den har jag missat.
Det var någon nollbudfilm som jag såg där. Alltså det var ju där, man fick ju sitta av timme efter timme med ganska mycket tråkiga filmer för att liksom det här guldet som kom ibland.
Mm.
Och jag vill minnas att Mellan bena, det var jävligt roligt. Ja, men det var liksom en fet unge, det var en fet kille i kanske övre tonåren, tidiga 20-årsåldern. Som hade då klätt ut sig till en kvinnlig programledare som hette Mellan bena.
Mm.
Och så hade hon en talkshow då och läste upp insända brev och sånt. Och det var också jävligt grov humor. Det var någon sån här... Någon kvinna som hade skrivit in och så här, som ville ha sex med sin son och så här frågade hon mellan benen hur hon skulle göra då.
Mm.
Och så svarade mellan benen så här, ja, det beror ju på om sonen vill eller inte. Om han vill så är det ju bara att köra på liksom. Men om man inte vill, ja, då tycker jag du ska göra det i alla fall. Han har ju ett helt liv på sig att bearbeta det på sen.
Ja, jävlar.
Och sen var det någonting också, det var någon gäst där då, som de skulle köra upp olika grejer i fittan.
Mm-hmm.
Och så började det blöda. Liksom. Det var rätt dåliga specialeffekter och sånt där. Och hon sa, och när det började blöda, sa, nu kan du sticka härifrån din jävla blodfitt. Mm-hmm. Och alla kan ju inte vara lika inkörda som jag är.
Jävlar.
Såna... du förvånar mig nästan att du missat den här.
Ja, jag har inte sett allt. Det fanns mycket ju. Jag vet att det var någon film som där upphovsmännen försökte stoppa den därför de hade ångrat sig. Men det var en person som ska få bli onämnd som gjorde en piratkopia av den här då och visade den i alla fall på Nollbudgetfestivalen då, så underground.
Okay,
ja, men det var någon sånt stalinist förbund, studentikosa eller det var ett gäng studenter som var stalinister liksom, som hade gjort en skitsunkig komedi om att Hitler hade överlevt andra världskriget och flytt till den skånska ostkusten liksom. De pratar skånska i filmen, så inspelar han någonstans och då kommer han där liksom ett luftgivare. Filmen heter Flyktingen. De säger ju inte att det är Hitler, men man ser att det är han liksom. Någon gång i slutet av 1945 anländer en trött och medfaren flykting till den skånska ostkusten.
Jag tror jag har sett den här faktiskt.
Ja, och han har med sig, det är luftgivaret, så har han en väska med guld i liksom, och så kommer han till ett pensionat som drivs som av en judisk herre, och då har han ju såklart gjort en sån här jättelång näsa på honom. Båda två har ju, för man ska vara riktigt tydligt, så har han en davidsstjärna på armbindeln och Hitler har ett hakkors, så att inget ska missförstås. Och de har liksom byggt upp det här, liksom förberett med rekvisit och sånt väldigt väl. Det är ändå förvånansvärt välgjort och så här. Men sen så har de liksom bara supit ner sig när de börjar filma, så de är så redlöst berusade, så de bara skriker och trillar på varandra, och så man märker att det här är inte klart, de är packade. Och så här liksom den judiska innehavaren ska försöka stjäla guldet i hans väska, och han har en sån här gummikniv han ska hugga honom med. Och, så här, och det är så unket, och till slut är den så fulla så det är bara någon som bara stuper rakt ner i marken och ser ett klipp, och sen är den slut liksom, för att den blir aldrig färdig när man får fulla. Den var ju en film som var så här, jag har kört den liksom på efterfester hos mig när jag bodde på Möllan där tidigare. Det var, blev så här jobbig stämning. Men envist liksom visat den, för den är så extrem på alla sätt och vis, så här, i dålig smak och dåligt hantverk och dålig humor liksom. Allting är så fel. Man förstår att de har försökt att det ska vara roligt, men det är inte roligt. Men på något sätt för mig blir det roligt. För att det...
Ja, det är roligt att prata om det.
Ja, jo, om inte annat.
Men jag blir sugen på att kolla på den.
Ja.
Hallå, Simon Gärdenfors här. Jag tänkte berätta lite om vad ni kan se mig köra stand-up framöver. På Lund Comedy Festival kommer specialisterna, det vill säga jag, Anton Magnusson och Albin Olsson, den 2 september kommer vi dit. Sen i september så börjar också andra vändan av min och Anton Magnussons stand-up-föreställning Stad och land. Den blev en succé. Så vi la till lite extra datum och städer. Vi kommer till Göteborg, Hässleholm, Stockholm, Trelleborg, Malmö, Helsingborg och Växjö. Där vi också ska spela in våra stand-up-specialer. Så köp biljetter dit så får ni uppleva denna unika inspelning. Så gå in på gardenfors.com och klicka på kalender där så hittar ni alla gig som finns tillgängliga. Passa på nu, biljetterna kan ta slut. Köp.
Men finns det en sån scen fortfarande, vad du vet om, liksom med punk i nollbudgetfilm?
Tror inte det alltså. Jag tror att den började dö ut redan när digitalkamerorna kom. Det är ju en del av VHS-tiden. När folk gjorde rätt mycket, det var nytt med VHS-kameran. Liksom, ah, coolt, vi kan filma hemma. Och så gjorde man det för byrålådan. Och sen så hörde Claes av sig och du vet, började visa det. Det var lite nytt. Men när digitalkamerorna kom så blev det liksom det var ju sammanföll med den här Dogma 95, Lars von Trier grejen. Att då blev det som att men nu är det så bra kvalitet så man kan hypotetiskt visa detta på bio med digitalfilm. De här PD-150-kamerorna. Så ja, men så att då skulle folk också börja bli lite mer pretentiösa, eller seriösa i alla fall, att nu kan man inte hålla på och tramsa och spela in fjant hemma på samma sätt. Så att det kändes att det redan där började gå neråt. Jag vet inte. Ingen aning.
Nej, det kanske, om man dammsuger YouTube så kanske man kan hitta motsvarande grejer. Fast nu...
Nej, jag vet inte. Jag och Claes har försökt hitta en del, men vi har inte lyckats hitta någonting. Och så är det en ny tid också nu, det här liksom Insta-TikTok-grejen, där man väldigt korta, under en minut, liksom jättesnabba, flaxiga scener, det händer någonting. Det blir, fanns inte tid att berätta en story. Och då blir det lite grann där att man ska göra en scen som är knappt en halv scen. Liksom. En säger någonting, man svarar, sen är det slut.
Ja, och det, på ett sätt så är det... Man slipper de här långtråkiga grejerna, men det är också något annat som går förlorat.
Ja, mycket läggs tid på så här, vet, billiga, så här, lätta specialeffekter som finns tillgängliga nu. De här liksom, explosioner och grejer de slänger in och sånt där. Tidigare fanns ju inget sånt, och fick de väl, då var det väl mer så, ja men nu får vi jobba med det vi har, den rekvisitan vi har, istället för digitala effekter. Kanske påverka innehållet.
Jag undrar om grov humor också var... låg mer i tiden då för det, alltså.
Ja, det känns mer ängsligt nu i alla fall, tror jag. Frej Larsson sa vid något tillfälle att han påstår att det inte var så i alla fall, att det finns en stor ungdomskultur idag som är trötta på det här liksom politiskt korrekt.
Vi har ju hela epadunk-kulturen ju.
Ja, det är sant.
Alltså, och de gillar ju snusk och grova grejer och sådär.
Mm. Det är någonting, men det är också väldigt begränsat inom ett område. Det är lite det som jag hade som test när, vad heter den, Friends, tv-serien kom, att redan där med reklamfilm och sånt, vi pratade om att där blev det, där stod det så mycket på spel, så att man fick inte offenda någon. Nu gjorde de det i efterhand, men då var det så att det var bara kopplat till sex liksom. Det var det enda man kunde skämta om, som det var ändå säkert liksom, att det ska vara lite lite pinsamt och sånt där, pinsamma situationer kopplade till sex. Det blir ju ganska tjatigt i längden.
Ska vi ta en paus här och fortsätta i den Patreon-exklusiva världen?
Kan vi göra.
Då tackar vi er lyssnare som har lyssnat på det ordinarie avsnittet. Ni får gärna hänga med och lyssna på lite hemligare material i den Patreon-exklusiva delen. Jag heter Simon Gärdenfors.
Och jag heter Henrik Möller.
Vänta, en grej till. Jag tror att vissa lyssnare blir besvikna om inte det är med. Nu har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Och vi kan ju mest gå igenom vad vi vill ha själva, för att, eftersom vi inte befinner oss på samma ort.
Mm.
Nej. Vad kommer du välja?
Jag hade gärna velat ha en gin och tonic, men just nu så sitter jag och dricker te, så jag får väl nöja mig med det.
Okej, du väljer te. Då väljer jag Fanta Zero. Då går jag hem. Stäng inte av inspelningen, för då förlorar vi synken.
Yes.
Men jag går och hämtar lite Fanta bara.
Ja.
Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Mm.
Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Ja.
Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal, patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning, så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Och det är inte mycket kvar att säga. Förutom tack för att du medverkade i detta ordinarie avsnitt. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Henrik Möller.
Fullbordat samtal.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.